sett all den kärlek du har bara lagt över våra liv och att du har tagit vår synd, du har tagit varje straff och varje dom över våra liv upp på korset, och du talar nytt liv till oss, Fader. Vi bara tackar dig för det, att vi har blivit nya skapelser i Kristus Jesus, och det gamla är förgånget och något nytt har kommit, och vi tackar dig för det, Fader. I Jesu namn. Amen. Det är gott att få stå här 2020 och predika. Jag var också uppe och predikade på en nyårskonferens uppe i norra Finland. Man blir så glad när man ser vad Gud gör i Sverige och ut över världen. Vi satt en kväll och pratade lite statistik, och vet ni att 1980 tror jag det var, så fanns det 25 ofrälsta per kristen i världen. Det är som ett snitt man har tagit fram. Och många gånger så, jag vill säga därför att många gånger så har vi ju tanken att vi lever i tuffare tider och det blir värre och värre och församlingen krymper och allt sånt här. Men faktum är att från 1980 till år 2000 ungefär så har det snittet minskat med att från att det var 25 per kristen ungefär 1980, så är det i början av 2000-talet ungefär 7 ofrälsta per kristen i världen. Så det betyder att evangeliet går framåt som aldrig förr. Det betyder att Guds rike växer. Det betyder att vi står inte på en förlorande sida. Utan det är väldigt mycket gott som händer. Och du vet, det kan vara skönt att påminna sig om det. För att även om inte allting gott och positivt händer just här, just nu, med just oss, va? Så är vi faktiskt del av Kristi kropp över världen. Och jag har kommit dit här att jag bryr mig inte så mycket om mitt arbete växer eller min tjänst växer, så länge jag kan vara med och få se hur Guds rike växer. Och det är någonstans det som jag tycker är så spännande. Men jag skulle egentligen idag, innan vi ska fira nattvard här, försöka tala någonting som går lite i linje med det. Och vi kommer ha mycket fokus på att vi är Guds folk och att vi är Guds församling här under våren och sådär. Och så. Men jag tänkte jag skulle tala lite grann om varför är evangeliet goda nyheter. Ni vet ju att jag predikar ofta om att vi är rättfärdiga, heliga och fullkomnade i Kristus. Det vill säga, om du är frälst så är du inte en syndare längre. Du kan inte vara både syndare och rättfärdig samtidigt, utan han blir gjort till synd för att du skulle vara rättfärdighet från Gud. Men det är rätt viktigt att man förstår varför det här är goda nyheter. För att annars så blir ju det så blir nåden inte så stor för oss som det kan bli. Så jag tänkte jag skulle börja den här gudstjänsten med att läsa några bibeltexter som lyfter detta. För ni vet, evangeliet är ju inte samma sak som humanism, eller hur? Det är rätt viktigt att veta det. Att humanism säger att människan är i grunden god och att människan är i centrum. Och det betyder alltså att det mänskliga intellektet, den mänskliga naturen, människan är i grunden god. Och ibland så på något sätt försöker vi läsa Bibeln med humanistiska glasögon, men faktum är att Bibeln har en helt annan människosyn än det, va? Och det är rätt viktigt att veta det, för att annars så blir inte frälsningen så stor som den är. Guds nåd blir inte så stor som den egentligen är. Vi ska gå till Romarbrevet kapitel 3 här. Och det här kommer bli sanslöst goda nyheter. Det kommer bara vara kanske lite deprimerande de första 10 minuterna. Så jag hoppas ni överlever det. Men det står så här i alla fall i Romarbrevet 3. Vers 9 till och med 20. Och vi ska hålla oss i Romarbrevet 3 idag ganska mycket. Det står så här. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. En öppen grav är deras truppe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgifter bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens vägar känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Visst var det en uppmuntrande början på en predikan. Det står att alla är under syndens välde, judar som greker. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som söker Gud. Och lagen gavs inte för att vi skulle kunna hålla den och leva ett rättfärdigt liv i egen kraft. Utan lagen gavs och bara tala om för dig att du är körd. Finns inte en enda som kan söka Gud. Det finns inte en enda som kan komma till Gud. Hela mänskligheten är under syndens välde. Och därför är det så att när Bibeln talar om människan, så säger inte Bibeln att människan i grunden är god, utan Bibeln säger att människan är förstörd av synden och behöver en frälsare. Och det här är rätt viktigt att ha med sig. Jag vill också läsa bara Efesierbrevet 2. Om du förstår det här, så kommer Guds nåd att bli så sanslöst mycket större än vad den blir om man inte har det här i grunden. Efesierbrevet 2. Vers 1 till och med 5 står det så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ändå var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Så här står inte det att när vi föddes, när vi levde, innan liksom Jesus kom in och bröt igenom i våra liv, att allting var bra, va? Vi var goda och allting funkar fint. Utan det står att från födelsen var vi vredens barn och följde den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Och det finns massa bibelord som talar om det här. Första Korinthierbrevet 4:4 säger att denna världens Gud har förblindat dem som inte är frälst, så att de inte ser härligheten i evangeliet. Det står i första Johannesbrevet 5 att hela världen är i den ondes våld. Det står att i Romarbrevet 8 att allt har blivit lagt under tomhetens välde. Och varför trycker jag på det här? Jag trycker inte på det här bara för att jag vill tala ner någon eller köra ner någon i skon. Och det är som jag har sagt tidigare, att med den här bakgrunden har vi sett, ser vi fler och fler släktingar komma till tro. Vi ser fler och fler vänner komma till tro. Därför att det här är någonting som gör Guds nåd och barmhärtighet så mycket större. Det vill säga, jag kunde inte söka Gud. Jag kunde inte nå fram till honom. Men Gud som är rik på kärlek och barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek att han har frälst oss. Ja, inte av oss själva utan av Guds nåd. Det är inte vi som tar initiativet till frälsningen. Det är Gud. Ni vet, det står i, Jesus säger så här i Johannes evangelium 15 att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Till att bära frukt som består. Och jag kommer ihåg när jag var precis nyfrälst och såg de här sakerna. Jag har levt ett liv där jag inte hade sökt Gud. Jag hade sökt alla andra saker i världen. Helt enkelt inte därför att jag inte medvetet stod emot Gud, utan helt enkelt för att jag som människa kan inte veta vem Gud är och hur Gud ser ut. Jag sökte i religion, absolut, i New Age och kulta grejer och såna här saker, men du ser ju inte Gud i New Age och kultismen. Och det är rätt viktigt att komma ihåg det. Jag menar, det var någon som sa till mig att vi som kristna ledare borde lära oss liksom ledarskapsprinciper utav Gandhi och alla möjliga liksom okulta och liksom ledare från andra religioner. Och det är sant att mycket av det som en sån som Gandhi stod för kan vara ett bra syfte och värt att stödja, va? Bevara naturen, bevara liksom alltså att nedrusta och allt sånt här. Men man ska komma ihåg att det är inte Guds rike, va? Det är stor skillnad på att stötta ett gott syfte eller stötta Guds rike. Och vi kommer komma tillbaka till det lite mer sen här, va? Men poängen är det att en människa som inte har mött Jesus, en människa som inte har fått se evangeliet, kan inte av egen kraft söka sig fram till Gud, helt enkelt av den anledningen att hela skapelsen är lagd under syndens välde. Vi hade en annan ande som vi följde förut. Den ande som nu är verksam i odlydande söner, den här världens gud. Synden band oss, men Gud älskar oss för mycket för att lämna oss i det tillståndet. Och vet varför jag trycker på det här? Jag vill att du ska landa i och förstå att frälsningen är bara nåd. För det är så här, att som vi förstår frälsningen, så kommer kristna livet sen att fortsätta se ut. Och många människor kämpar med prestation och liksom lagiska krav och så här över sitt liv. Helt enkelt därför att man förstår inte hur mycket nåd frälsningen är. Alltså det står ju ingenting om vårt initiativ i den här texten jag läste överhuvudtaget. I Efesierbrevet det står att Gud var rik på kärlek och barmhärtighet. Och Gud älskar oss för mycket för att lämna oss i det här tillståndet. Och det är mot den här bakgrunden som nåden blir stor. Och jag kommer ihåg när jag satt på skolbussen i Småland på väg till Värnamo gymnasium efter att jag hade fått möta Jesus. Och jag satt och grät på bussen därför att jag bara visste att min synd är borttagen. Jag har blivit renad i blodet. Jag har fått ett nytt liv. Och ganska direkt så bara sa folk på skolan. För jag gick ut. Jag ville liksom inte vänta med och vara kristen så här i smyg. Utan jag fick det rådet att du ska direkt bara säga att något har hänt i mitt liv. För att om du är tyst om det, då kommer det bli mycket svårare sen. Och så blir det liksom grupptryck och grejer. Och så här. Så jag sa direkt till mina vänner så här. Jag har blivit frälst. Jag vet inte om jag sa det på det smartaste sättet och det mest pedagogiska sättet, men det kom från hjärtat. För jag visste att Gud hade kommit och brutit makten utav det meningslösa liv som jag hade haft från mina fäder, som Petrusbrevet talar om. Han har frälst mig. Och det handlar inte om mig, det handlar om Jesus. Och nu vet jag det, för jag vet ju att det finns folk här som inte har en så dramatisk frälsningsupplevelse, men du vet att även alla dina goda gärningar, även din religiösa bakgrund, är precis lika mycket under syndens välde som ett liv i världen. Vissa människor, om de avfaller, de hamnar tillbaka till flaskan. Andra människor, om de avfaller, de hamnar på kyrkbänken och sjunger och sitter av ett möte. Så att det är inte frågan om vilket liv du har levt, utan det är frågan om att du har mött Jesus. Det är frågan om att våran Gud är en pappa som älskar, som förlorar sina barn i Edens lustgård, som har längtat efter att få dem tillbaka, och som i Jesus Kristus vägrar acceptera att du och jag ska gå förlorad. Så han säger att jag kommer sträcka mig genom död och liv för att dra dig till mig själv. Det är grunden för evangeliet. Och då går vi tillbaka till Romarbrevet 3 igen och så fortsätter vi läsa. Så nu ska jag titta lite på lösningen på det här också. Det är alltid intressant när man har en gudstjänst och predika där. Jag brukar lägga ut på en vecka på bibelskolor annars. Men vi får ta det på ett möte. Jag ska inte hålla på en vecka, jag lovar. Det är så spännande med Guds ord. Vi läste ju vers 20 fram till vers 20 innan, att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, utan genom lag ges insikt om synd. Och sen i vers 21 så framåt i det här kapitlet, vi läser hela resten av kapitlet, så står det så här: men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas regel. Nej, genom tronsregel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas Gud? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tro? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Så vad som händer här, det är att när lagen gav, så var den för att stoppa till, liksom för att hela världen skulle stå med skuld inför Gud, för att visa att det är kört för allihop. Och det är rätt viktigt att bara komma till den här punkten, för du vet, Guds nåd kommer inte vara betydelsefull för dig så länge du tror att du kan fixa det själv. Det här är ju en av anledningarna till att folk blir arg när man talar om Guds nåd väldigt starkt. Och jag blir nästan glad när jag får ett blogginlägg eller någon som skriver mejl till mig och är provocerad av att vi har predikat Guds nåd. För jag vet vad det beror på. Jag vet att det är så här, att så länge du tror att du kan fixa det kristna livet själv, och så länge du tror att det har liksom, att du har någon egen förtjänst i det som har hänt, och så länge du tror att det handlar om dig, va? Så länge så kommer evangeliet, talet om korset, Guds nåd, vara så fruktansvärt provocerande. Gud vill ta dig på en resa där han visar dig, där han strippar dig på all egen rättfärdighet och all egen duktighet, så att du inser att det är bara Guds nåd. Sen är det så att nåden är verksam. Alltså nåden fostrar oss, nåden verkar andens frukt i vårt liv, nåden formar och fostrar och förvandlar och allt sånt här. Så är inte det så att det är ett kraftlöst evangelium som bara lämnar dig där du är, va? Utan nåden förvandlar. Men poängen är att det här måste vara våran port in i Guds rike. Det här måste vara våran grund som vi står på. För annars så kommer Guds nåd inte att vara nåd. Och jag vet att det här kan låta som dåliga nyheter först. Och därför så försöker ibland människor bara tolka om de här sakerna och liksom vrida på grundtexten och vända på det som att, ja, men det står inte så här egentligen, och därför att ni läser så här. Men om någonting är så uppenbart att du måste använda liksom flera olika liksom grundtexter och så här för att vrida till texten så den ska passa det du tycker den ska säga, då har du problem. Därför att Bibeln är ganska uppenbar på det här. Vi går igenom hela Efesebrevet, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och Romarbrevet. Men det underbara är att när man ser det här, då ser man också hur barmhärtig och nådig Gud är. Därför att det är han som sträcker sig efter oss först. Och därför så kan jag veta det, att på min värsta dag, när det är som tuffast för mig, när ingenting funkar och jag tycker att mitt kristna liv är skit, om man ska vara helt ärlig så, då kan jag vila i att det var inte jag som sträckte mig efter dig. Det var du som sträckte dig efter mig först. Det var du som ville frälsa mig. Det var inte jag som övertalade dig om att frälsa mig. Och därför så handlar inte lärjungaskap om att du ska övertala Gud om att acceptera dig och välsigna dig. Utan lärjungaskap handlar om att Kristus i dig får forma dig inifrån och ut i tacksamhet över den nåd Gud har gett dig. Är ni med på vad jag försöker säga? Ja. Och därför så har jag många gånger bara gått tillbaka till det här i mitt liv. När jag liksom kämpat med olika saker. Ja, och, eller när det har varit olika kamp i tjänsten. Och jag har ibland suttit och känt att det vore skönt att bara ge upp och göra något annat. För jag vet inte om det bär så mycket frukt. Jag menar, jag reser över hela i flera länder och predikar och sådär. Men vad händer egentligen? Så då går jag tillbaka till det här och säger: Gud, det här var inte min idé. Det här var din idé. Jag har ingen, det finns inte liksom för mig någon rätt egentligen att räkna resultat eller vara fokuserad på de sakerna. Även om det är bra att veta vad man håller på med, så att det inte är det jag säger. Men grunden någonstans går tillbaka till att jag tycker kanske inte att jag gör det här så bra som jag skulle. Jag tror att det finns många andra som skulle vara bättre lämpade till att göra det här än vad jag är. Men jag går tillbaka till det. Det var inte jag som valde dig. Det var du som valde mig. När det är tufft i familjen. När det är kämpigt på arbetet. När jag mår dåligt. Så vilar jag i det. Och säger: Gud, tack för att det är du som håller mig. Och ingenting kan rycka dig ur min hand. Ingenting kan skilja. Ingenting kan rycka mig ur din hand. Inte dig ur min hand. Det blir helt fel. Det är din kärlek som håller mig. Ingenting kan skilja mig från din kärlek i Kristus Jesus. Och därför så säger Paulus i Romarbrevet 8 att vi är mer än övervinnare genom honom som har älskat oss. Och att du är mer än en övervinnare betyder inte att allt alltid kommer gå fantastiskt för dig och du aldrig kommer möta några utmaningar i livet och så här, va? Men det betyder att genom allt så är det så att det inte är du som bär Gud. Det är inte ditt projekt att hålla kristendomen gående. Utan Gud är allsmäktig. Det här är hans projekt. Och det är väldigt sällan som Gud misslyckas. Problemet är att har man inte först förstått att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och att alla är körd. Så blir det fruktansvärt svårt att förstå hur viktig Guds nåd är. Därför så, jag gillar det, Luther, han brukar säga att det här är spjutspetsen av evangeliet. Därför att någonstans så kommer man tillbaka till det här att det är bara nåd. Och den här nåden lämnar inte dig där du är, utan du har blivit förklarad rättfärdig. Det betyder inte bara att Gud ser dig som rättfärdig, så här. Men egentligen är du fortfarande en syndare. Utan det funkar så, du vet, att om Gud ser saker på ett visst sätt, det är så det är. Det kan man bara komma ihåg. Att om du och Gud inte håller med varandra så finns det en risk att det är han som har rätt. Brukar jag säga, eller hur? Ja. Och du vet, när han förklarar det rättfärdig så betyder det att du har gjort ett byte av natur. Eller Jesus förvandlar din natur. Han blir gjort till synd för att du och honom skulle vara Guds rättfärdighet. Jag tyckte det var kul en gång jag predikade. Han blev gjort i synd för att du skulle vara Guds rättfärdighet. Och efteråt så kom det fram en teolog till mig och sa: du tar det här ganska extremt, eller hur? Och jag, då sa jag: ja, men du, sa jag, du som kan grekiska, du kan ju det bättre än mig. Gå hem och läs grundtexten så får du se om det står att vi skulle stå som rättfärdiga inför Gud eller om det står att vi skulle vara rättfärdighet ifrån, eller vara Guds rättfärdighet. Ja, så jag ska gå hem och läsa och sen ska jag skriva till dig och säga att jag hade rätt liksom. Men så gick han hem och läste grundtexten och då såg han att det stod i Andra Korinthierbrevet 5:21 att han blev gjort till synd för att vi i honom skulle vara Guds rättfärdighet. Det betyder alltså att när du har blivit frälst, när du har släppt in Jesus till att förvandla ditt liv, så är du inte längre en syndare. Därför att ditt gamla liv har blivit uppspikat på korset. Borttaget är borta, det finns inte längre. Du har blivit korsfäst med honom och nu lever inte längre du, utan Kristus lever i dig. Andra Korinthierbrevet 5:17, om någon är i Kristus är det en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Alltså jag behöver inte identifiera mig med mitt gamla liv, mina gamla misslyckanden, mina tillkortakommanden längre. Utan allt det har blivit korsfäst i Jesus Kristus. Och jag har fått ett nytt liv som är Kristus i mig. Och jag lever inte det kristna livet genom att försöka följa honom i egen kraft. Därför så talar Paulus och breven aldrig egentligen om att du ska följa efter honom. Utan den talar om att Kristus lever i dig och du är i honom. Och lärjungaskap handlar om att låta det här nya livet få prägla dig inifrån och ut. För lika lite som du fixar och söka Gud själv och bli frälst själv, så fixar du att leva det kristna livet i egen kraft. Ja, men det här låter ju inte speciellt praktiskt. Ja, men det är precis det här, va? För att många gånger har människor antingen drivits av fördömelse, och det har blivit ett väldigt logiskt budskap som handlar om att du ska få till det kristna livet, och vill du att Gud ska välsigna dig och vill du att Gud ska göra någonting, så måste du liksom ta tag i det här, då måste du skärpa till dig, då måste du be mer och sådär. Och så märker man efter ett tag att måsten, skulle och kraven, de håller inte, va? Om vi ska vara helt ärliga. Jag vet precis hur jag ska predika så jag kan få fram folk. Och jag sa det på ungdomskonferensen när jag predikade nu uppe i Rovaniemi här. Att jag vet precis hur jag ska få fram allihop på förbön här i eftermötet. Det är inte svårt på en ungdomskonferens att få fram folk på förbön. Jag bara står och säger, hur många av er här känner att ni har läst Bibeln för lite? Hur många av er här känner att ni har bett för lite? Hur många av er här känner att ni har vittnat för lite? Hur många av er här känner att ni inte varit riktigt snälla mot era vänner och så här? Det är ett nytt år. Kom fram och överlåt dig till Gud igen. Så kommer man fram. Och så får man förbön. Och så går det ett par veckor och så märker man att solen fortfarande skiner, va? Och då så märker man att jag behöver ju, kan ju liksom. Och så hamnar man tillbaka i gamla hjulspår. Och så kommer fördömelsen över att det blev inte alla de här förändringarna som jag hade hoppats på. Och så väntar man på nästa konferens. Va? Det är ju lappis på runt midsommar, va? Eller i början av juli. Och då är det ungdomsmöte och då kommer man fram igen och överlåter sig. Och så händer inte riktigt det som jag hade hoppats på. För det blir en spiral som du blir som ett hamsterhjul. Va? Du springer ingenstans fort. Och då kommer liksom reaktionen som ett resultat av det här. Så blir liksom tanken att då ska vi inte alls tala om syndens problem, utan vi glömmer alla bibeltexter som talar om synd, vi glömmer alla bibeltexter som talar om att människan har problem, och så liksom hittar vi någon variant utav att människan är egentligen god och Gud älskar dig och spelar inte så stor roll och så, va? Som en reaktion på detta. Men inget av det här är evangeliet, va? Utan evangeliet handlar om att synden är ett så stort problem att hela mänskligheten var fullständigt körd. Du var fullständigt körd. Och du hade ett helt liv där du levde under vredesdomen. Där du levde under syndens konsekvens. Men det slutar inte där. För du fortsätter med att Gud som är rik på nåd och barmhärtighet har frälst oss. Så vi tar inte lätt på synd om man talar mycket om Guds nåd och Guds kärlek. Utan det handlar om att ta synden på allvar. Problemet är om man inte har det som en grundförståelse först. Va? Så kan det låta som att man glömmer av alla de här sakerna. Men varken att predika ett budskap som handlar om hur mycket du måste skärpa till dig. Eller predika ett budskap som handlar om det spelar inte så stor roll. Utan Guds kärlek i allmänhet är en lite fin kärlek som inte berör på djupet. Det är inte det som är syftet, utan syftet är att vår himmelske far Jesus Kristus frälser dig och för sig hem till sig själv. Jesus kommer in i ditt liv och bor i dig och formar ditt liv inifrån och ut. Så istället för att upprättas in i ditt liv där du inte bryr dig om vad som händer, för att kärlek liksom finns överallt. Så upprättas du in i en relation med en verklig person som formar ditt liv inifrån ut. Och istället för att du förs in i ett lärjungaskap som hamnar på dig, va? Så hamnar trycket på Jesus. För du kan ju bara läsa Bergspredikan. Det finns inte en chans på flera miljoner att du klarar av att leva Bergspredikan. Jag menar, om du ens tänker om någon att den är din idiot, va? Så är du dömd och döms till henne, säger Bergspredikan. Om du har tittat på någon och haft liksom sexuella fantasier om den någon gång, så är du körd, va? Vi behöver inte göra någon handuppräckning här, men jag kan lugnt konstatera att det gäller oss allihop. Ja. Därför så är det så att om du tänker att det här ska jag fixa själv, så är du antingen verklighetsfrånvänd eller så har du alldeles för stor tro på dig själv. Men det som kommer hända, vet du, det är att du kommer springa det här hamsterhjulet tills du inser att jag kommer inte fixa att leva det kristna livet själv, jag ger upp. Och det är precis dit Gud vill ta dig. Därför då förs du in i relation med Jesus, där han får forma ditt liv inifrån och ut. Och jag vill säga det bara igen, bara så att understryka det, att synden är ett jättestort problem. Synden är anledningen till att världen ser ut som den gör idag. Synden är anledningen till att till liksom aborter, skilsmässor, söndriga relationer, krig och betryck och fattigdom och svält. Och vi kommer aldrig lösa syndaproblemet bara genom att inrikta oss på att göra sociala insatser, även om det är både gott och bra, utan folk behöver en frälsare. Folk behöver få möta Jesus, komma in i relation med Jesus. Och då formar han dig så att det nya livet växer. Vet du vad som kommer hända då i ditt liv? Du kommer upptäcka att du vill leva ett radikalt liv, därför att han har gjort så mycket nytt i ditt liv. Du kommer vilja leva ett överlåtet liv, inte därför att jag står här och talar om för dig att nu får du skärpa till dig, utan därför att du ser, wow, vilken frälsare jag har. Samtidigt så blir det ett liv utan fördömelse. Vi läste det här. Det finns ingen berömmelse, utan det har skett av nåd genom tro, läste vi. Det blir inte ett liv i fördömelse. Det finns inte heller någon berömmelse. Det finns inga meriter som du tar dig själv. Utan det är bara tacksamhet och nåd som funkar som drivkraft i det kristna livet. Och därför så blir det så att om jag gör bort mig eller jag misslyckas eller något händer som inte är så lyckat i mitt kristna liv, då kommer inte jag stå och skylla på mig själv, utan jag kommer bara säga till Jesus att jag visste, det är klart att jag misslyckas om jag inte kopplar med dig. Det är klart att de områden i mitt liv där du inte har format mig, det är klart att jag inte fixar det här i egen kraft, utan jag behöver uppleva mer av dig. Jag behöver uppleva mer av din nåd. Jag behöver uppleva mer förvandling. Men jag tackar dig att du är inte en perfektionist som sitter där och säger att är du helt framme än? Och så är det svart eller vitt, utan det är okej att vara på väg. Ja. Ibland så är det någonting jag tackar Gud för. Så här. Jag tackar dig Gud att jag inte måste ha världens bästa äktenskap. Men jag tycker jag har ett välsignat äktenskap. Jag måste inte ha den finaste familjen och vara på de häftigaste semestrarna. Jag måste inte ha det häftigaste bönelivet och den starkaste bibelläsningen. Jag måste inte vara den person som förstår mest och har mest uppenbarelse. Det är helt okej nu när jag ska åka på den här. Jag ska åka på pastorskonferens här i veckan, och så sitter man där och känner sig bortkommen, för jag passar egentligen inte in här, utan jag skulle hellre sitta på ett LP-möte egentligen. Men det gör ingenting, för Jesus har förvandlat mitt liv, och därför så finns varken fördömelse eller berömmelse, men jag kan leva i en relation där han formar mig mer och mer. Och när han formar mig mer och mer, så blir lärjungaskap och ett förvandlat liv frukt. Varför det? Därför att det börjar och slutar med Guds nåd. Och därför tackar jag Gud för att jag kan säga att jag är helt körd. Jag hade syndat och jag saknar härligheten från Gud. Jag var förblindad och på väg åt helt fel håll. Men därför att Gud har barmhärtighet med mig, älskade mig, så mycket att han inte ville låta mig vara, så kom min himmelske fader och hijackar min väg. Han kommer i Jesus Kristus och ger mig en stor kram och säger välkommen hem. Jag har tagit synd. Jag har nya kläder för dig. Jag har ett upprättat liv för dig. Jag har ett förvandlat liv för dig. Det är ett underbart evangelium. Så om du tycker att Bibeln har en mörk människosyn ibland, så är den bara för att den har en hög syn på Jesus, en hög syn på korset, en hög syn på Guds nåd. Och ju fortare du kan komma till att säga att jag är körd, det funkar inte för mig i egen kraft, ju fortare så kommer du kunna ge Jesus utrymme och forma ditt liv. Och därför är inte vägen in i ett djupare kristnare liv, ett kristet liv, ett liv in i relation med Gud, att du blir expert på saker, utan det blir mer så att jag fattar ingenting, va? Men Jesus får verka igenom mig. Vi hade en massa helanden och befrielse och grejer nu uppe i Finland, och jag tänkte när jag står och predikar att jag kan inte lösa det, jag fattar ingenting, va? Men jag vet att Jesus verkar. Det var en person som satt i mötet där jag stod och predikade. Jag tyckte jag predikade riktigt dåligt faktiskt den kvällen. Jag var inte alls nöjd med hur jag predikade. Sen så var ju de andra nöjda, och det kanske är det viktigaste att de blir betjänade. Inte vad jag tycker. Men i vilket fall som helst, när jag står där och predikar, så sitter det en kille som har kämpat med självmordstankar och kämpat med väldigt mycket ångest. Och helt plötsligt så bara blir han blästad av Guds kärlek och faller av stolen och ligger och liksom blir berörd och förvandlad. Och han kommer fram sen och tackar och kramar och är jätteglad och sådär. Och om en finsk man kommer fram och kramar, vet ni, då jag tror till och med jag fick en puss på kinden, och det brukar inte hända i Finland, kan jag säga. Men i vilket fall som helst, så det som hände var ju att där står jag och gör inte mycket annat än att prata. Men Jesus är där. Och jag förstår inte allt och vet inte allt, men jag vet att jag kan ge Jesus utrymme i mitt liv. Har ni skillnaden på det? Eller att jag säger, du måste följa Jesus. Du måste ta din tro på allvar. Du måste få till ditt kristna liv. Det kommer vara skillnaden mellan ett liv i förtvivlan eller ett liv i tacksamhet och frihet. Jag säger inte, när jag säger det, jag ska trycka på det igen, att det är oviktigt hur vi lever och att det är oviktigt hur det ser ut i livet. Jag säger bara det att grunden för förvandling hittar du i relation med Jesus. Så när du ser att du kämpar med saker och det är tufft för dig, gå inte in i det här med fördömelsen och tänk att nu måste jag skärpa upp mig och få till det här i egen kraft. Ta ett steg tillbaka. Det är bara min lilla tanke här. Så här i början av 2020. Och säg, jag vet att inte jag fixar det här själv. Jag vet det, jag klarar inte av, jag kan inte göra Bibeln levande för mig hur mycket jag än vill. Jag kan inte liksom få tag på det hur mycket jag än vill, men jag litar på dig. Jag ger dig utrymme till att göra vad du vill i mitt liv. Jag kan inte förvandla mig själv, jag kan inte få ordning på mig själv. För hade jag kunnat det hade jag lyckats för länge sedan med Jesus. Jag ger dig utrymme att verka just nu. Ja. Och vet ni, han är expert på att fixa till oss. Han är expert på att leda oss vidare. Han är expert på att göra ett nytt. Och det är ju det som är så underbart. Va? Vi står här allihop. Vi har några saker gemensamt. Vi har kamp i livet. Vi har utmaningar. Det finns saker vi kämpar med som vi kanske inte vill att någon annan ska veta. Vi har liksom kanske olika synder i våra liv som vi kämpar med. Vi kan ha olika sår. Det kan vara olika saker vi är bekymrade om. Det har vi gemensamt allihop, eller hur? Jag hade en jättetuff process i höst där jag fick gå tillbaka och bearbeta väldigt mycket av det som hände när jag satt i fängelse. Det var inte lätt, men det betyder att jag är människa. Men vad jag kan göra i en sån situation, istället för att tänka att jag borde ha varit längre, jag borde skärpa till mig. Ni vet ju själva vart det leder bara till förtvivlan. Jag vet att inte jag fixar det här själv. Jag ger dig utrymme att verka här. Betyder inte att jag är overksam och att inte jag tar tag i saker. Utan jag har klart bokat tid och fick några samtal på det här. Och det var väldigt nyttigt för mig. Men i det så räknar jag med, tack Fader att du verkar. Tack Jesus att du hjälper mig vidare. Tack Jesus. Jag ger dig utrymme att verka i mitt liv. Samtidigt som jag tar olika steg så räknar jag med att det är du som gör verket. Va? Och jag önskar att vi skulle få in det här i församlingen också. Va? Jag blir ibland ledsen när jag liksom hör att när det blir liksom problem och vi kämpar med saker i församlingen. Eller man, inte bara här, utan jag hörde ännu mer när jag reser till olika platser ibland. Så blir ju frestelsen väldigt stor både i mitt liv och i ditt liv. Och tänka att vad ska vi göra åt det här? Hur ska vi ta tag i det här? Hur ska vi fixa det här? Och jag bara har som en sån längtan att vi skulle komma dit. Att vi inte blir så självcentrerade när det gäller församlingsliv också. Utan att vi skulle bara kunna komma inför Jesus tillsammans och säga: vi kan inte fixa det här, va? Vi kan inte leva församlingsliv i egen kraft. Vi klarar inte av att bygga församlingen. För Bibeln säger: på denna klippa ska jag bygga min församling. Säger Jesus. Inte att vi ska göra det. Och vi kan inte lösa allt själv som behöver lösas i församlingen. Men vi ber dig. Vi vill ge dig utrymme till att bygga din församling. Va? Jag tror att det skulle hjälpa väldigt mycket i våra liv. Och hjälpa oss väldigt mycket att röra oss framåt. Och jag har bara en sån längtan över att Jesus ska få bli synlig. Va? Jag tror inte han behöver vår perfekta insats. Men han behöver att vi backar lite och tar ett steg tillbaka och säger: vi klarar inte det här själv. Herre, kom och gör ditt verk, för vi behöver dig. Amen. Vi tackar dig, Fader, för att du vill beröra oss just nu. För att du vill komma och göra något nytt. Och jag bara ber dig, Gud, att du ska komma och betjäna här just nu. Den som kämpar med fördömelse och skuld. Och den som kämpar med olika saker i sitt liv. Att du bara i din nåd ska komma med så mycket frihet just nu, Fader. Och vi är alla på väg framåt, Fader. Och vi ber att du ska komma och möta oss där vi är just nu och bara göra något i våra liv. För oavsett var vi befinner oss, oavsett vad vi kämpar med, så har du öppnat en ny och levande väg för oss och vi kan komma till dig. Du säger: kom inför nådens tron i rätt tid, och rätt tid verkar oftast vara hela tiden, för dig. Så vi kommer inför dig just nu och ber att du ska komma och göra något nytt i våra liv under 2020. I Jesu namn, både jag som enskilda och jag som församling. Kom, helige Ande, just nu och verka. Och gör ditt verk ibland oss i Jesu namn. Amen.